Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Har du märkt att det här är nästan som, alltså vi är ju nästan som Folkhälsomyndigheten, att vi varje vecka rapporterar om antalet döda. Jag vet inte om det ska vara så idag också här i haverikommissionen.
Anna, du vet att vi alltid har någon gigant som har dött, och jag kan erbjuda dig direkt.
Ja.
Hör. First rain stony.
Musik.
Hör att det är musik.
Ja.
Virginia. Westwood, Virginia.
Vi får inte lyssna för länge bara, tyvärr.
Så här är det.
Det blir stimmskyldiga.
En gigant har dött den här veckan. För mig.
Ja.
Han heter Jerry Jeff Walker.
Mm.
Och han har skrivit en av världens genom tidernas största låtar. Det var inte den här. Hans det är en av de mest coverinspelade låtarna i världshistorien. Mr. Bojangles har du hört talas om, va?
Ja.
Som ju Sammy Davis Jr. med flera spelade in och gjorde eviga. Den här låten som jag spelade heter Stoney. Kommer 1970. På ett album som heter Being Free. Det sjuka är att jag minns till och med hur jag reagerade första gången jag hörde den här. Jag var helt förstummad över hur fint det var, tyckte jag. Och jag minns till och med hur Kjell Arlinge introducerade den i något radioprogram, typ Eldorado eller vad det hette. Han sa så här: det här måste vara världens bästa låt just nu. Och då, jag kände verkligen att det var det också. Den gick rakt in i hela mitt system.
Wow.
Och sen vet jag inte om jag har tyckt att han är så bra. Men den här låten är någonting som jag...
Återkommer till.
Jag återkommer till den hela tiden. Jag tycker den är så ljuvlig. Jerry Jeff Walker död. Stort för mig. Ledsamt för mig. Var det ju inte, men
musik finns ju. Det är det som är så där jobbigt kanske. Jag gissar att han var kanske jättegammal. Och det är ju så förstås väldigt sorgligt.
Jag tror han var 76 ungefär.
Okay. Ja, nej, men det var
men
ju
Mr. Bojangles är ju en låt om en dansande man i USA som var helt slut men ändå kunde dansa. Det är en klassiker. En av de stora. Jag tror han levde på den hela sitt liv. Gott.
Ja, precis. Det var ju det man verkligen kunde göra. I en annan tid också, om man fick en väldigt stor hit, så hade man det ekonomiskt säkrat kanske resten av sitt liv. Så är det inte riktigt idag.
Det finns ju en tv-serie, eller en amerikansk. Får jag bara ta upp en sak apropå förra veckans avsnitt. Tova Magnusson, Tone Schunnesson, Tomatoran.
Ja, det var
ett fantastiskt segment. Och jag måste bara visa hur hon lät.
Snubben inte att det var så jävla mysigt i deras hem, om man säger. Han tog hela gurknäven, va? Slog in hela jävla kolan på melontjejen, va? Och det är klart, och han var ju hungrig också.
Tomathoran äter ravioli. Så där lät hon. Och så där låter hon nu när hon läser Tone Schunnessons roman Vardagar, vardagar, vardagar. Vardagar, Ulf Lundell. Dagarna, dagarna, dagarna.
Ja, vilken bra mix. Det kanske i och för sig, hon har faktiskt jämförts med Ulf Lundell.
Ja, en
boken har jämförts med Ulf Lundell. Ja, precis, och hon har jämförts med Jack.
Men du frågade ju vad det här var för något. Programmet hette Humorlabbet, kom 2001. Jag hade fel där. Humorlabbet 2001 innehöll en massa sketcher. Och Kjell Erikssons Kjell han går igen till exempel, som ju blev någon sorts halvklassiker. Och Tomathoran, hur som helst.
Men det var ganska roligt att det fanns 2001. Då trodde jag svensk humor redan hade
dött.
Liksom, ja.
Och blivit korrekt. Nej. Mm. Jag tror att det här kanske var dödsryckningen.
Mm.
Kan vi inte prata om musik istället?
Det kan vi göra. Ulf Lundell, det är ju väldigt kul lite musik. Han släppte ju en singel faktiskt nu också. Som jag lyssnade på. Och då tänkte jag så här, nej. Jag tänkte nej. Ulf Lundell och musik, det är faktiskt inte för mig. Jag kan uppskatta när han skriver allt mer och mer. Men när det blir musik av det, då måste jag säga nej. Så det är det jag har att säga om den senaste singeln ifrån hans... Ulf. Tomt rum, eller vad den heter.
Ja.
Stängt rum.
Tomt rum. Men du, kan du inte känna lite lycka över att det inte låter exakt likadant som vanligt? Att det är lite så här fioler och grejer i kompet?
Ja, det var lite... Nej, jag känner ingen lycka.
Ingen Janne Bark som nej, men... brölar.
Om du säger att liksom, du sa att det var en låt som gick rakt in i hela ditt system, så är det så här att när Ulf Lundells musik tar sig liksom inte in genom hud, alltså det finns en sån barriär mot, så det kan liksom inte, det händer ingenting, det blir bara nu, så här, nej,
numera av. Är det så, Tomt rum om vi heter låten, och vi kan ju konstatera att Tomt rum i det här fallet betyder att hans tjej har dumpat honom igen. Hans nuvarande kvinna har lämnat honom.
Ja.
Han skriver så här, ingen går säker. Ingen kvinna vet något om hur en man älskar en kvinna. Ja. Kärleken är en sjuka.
Mm.
Det har han skrivit förr, kan vi säga. De senaste 20 åren, va?
Mm.
27 åren.
Och nu måste han hitta en ny.
Nej, han vill inte det. Han vill absolut inte bli kär igen. Han vill inte gå in i den här skiten igen. Och det ska han väl kunna klara. Han är ändå inte purung.
Nej, verkligen. Det kan inte vara så himla svårt. Jo, men han säger väl, och nu måste jag hitta en ny.
Jag tycker... Nej, det tror jag faktiskt inte. Han kanske ändrar
sig på
sitt.
Jo, det tror jag att han gör.
Vi får väl hoppas att han hittar en ny.
Men det är också så här, man saknar inte kossan förrän spiltan är tom eller någonting. Hennes kläder som ligger utspridda, inte ligger utspridda överallt.
Borde låten ha hetat... Istället för Tomt rum heter Tom spilta.
Ja, det är ju exakt det den här.
Åh, vad elak du är. Ja, nej, men vi släpper det. Den är väl 2+, tycker jag.
Nej, ja. Det får 2 getingar.
2 fyrar. Vi pratar om ung musik istället.
Ja, jag har varit på konsert.
Ja.
På
det finns inga konserter, det vet du.
Nej, men jag har varit på sån där futuristisk konsert. På kanske den mest ambitiöst eller seriöst gjorda konserten i pandemitiderna, som alltså då inte är en fysisk konsert, för idag kan man ju bara antingen gå på spelningar för max 50 personer eller där det får vistas max 50 personer, som kostar kanske 2000 kronor och är i någons lada långt utanför stan. Skitmysigt såklart. Men med sina nackdelar också. Eller titta på någon som streamar i sin Instagram. Och sitter hemma i sin studio eller sitt kök. Det är inte alltid så jättebra. Eller så kan man ju kolla på konsert i Fortnite som jag har gjort. TV-spel.
Som det, konsert?
Det är så mycket liksom inte konsert i det. Det är så mycket spel och kanske PR och så. Men Billie Eilish såklart, den liksom största unga, liksom yngsta, största popundret vi har haft de senaste åren. Liksom
är hon fortfarande 17 år eller?
Nej, nu är hon 18.
18.
Fortfarande svinung.
Ja.
Men hon i alla fall gjorde en livestream som heter Where Do We Go Livestream. Där hon gjorde en stor, fet produktion som hon livestreamade under... Ja, hon livestreamade spelningen, så kunde man, om man köpte biljett, se den under 24 timmar.
Okej, vad kostade det, hörru?
Det kostade $30.
Okej.
Så att,
300 spänn.
Inte jättedyrt. Men potentiellt svin mycket pengar att få in, för det är ju hur många, det finns ju inget tak på hur många som kan köpa biljetter.
Nej.
Så inte svindyrt ändå om man tänker på vad konserter brukar kosta. Sen kan man fråga sig vad man tycker att det är värt att betala för att sitta hemma i sitt rum och titta på sin dator. Men det som var intressant var ju att de spelade in det i en studio, kanske något övergivet warehouse i Los Angeles där det inte pågick någonting alls just nu, skulle man kunna tänka sig. På en scen. Hon hade med sig sin bror då och en trummis. Brorsan Phineas spelade keyboard och gitarr. Så det var ju liksom bandet och en trummis då. Det var bandet. Sen så streamade de det här rakt ut till fansen. Och ihop med en väldigt påkostad och innovativ 3D-teknik som gjorde liksom visuals och animationer på scenen. Så att det blev som en mix av en musikvideo eller flera musikvideor och livespelning. Det var liksom, i vissa låtar var det så avancerad teknik att det liksom befann sig i 3D, så det var, de var i en undervattensmiljö där simmade de kring hajar framför kameran och så stod liksom artisten och de liksom långt bakom. Väldigt snygga, gulliga slash otäcka miljöer.
Men det var en påkostad produktion, alltså, så man, det kan ju i alla fall ursäkta en del att det kostar så mycket.
Men verkligen, och hon är väl liksom en av de artisterna som har störst budget i världen just nu, så det känns som att så här, vad kan vi göra med alla de här pengarna? Och vad ska vi göra för att få in pengar på alla de här samarbetena som vi kanske har skapat med henne? Men det var roligt att se, för att det kändes faktiskt som att det var någonting nytt och någonting nyskapande och någonting som kanske i framtiden går att göra riktigt bra. Och det var fint. Men det som jag saknade var om man hade haft VR-glasögon på sig så att man själv hade varit i hennes värld och befunnit sig där tillsammans med de här hajarna eller stjärnhimlen eller så. Och varit en del av det ännu mer, så hade det varit riktigt suggestivt och riktigt coolt faktiskt. Mm.
Men att gå på konsert och ha VR-glasögon låter ju inte helt optimalt heller, kan man säga. Det låter ju mer som nördigt.
Du menar för att om någon ser den så ser man inte så cool ut när man står i en skinnpaj och röker?
Men ungefär så. Alltså, konsert är en fysisk grej och inte en intellektuell grej. Och glasögon av olika 3D-saker och VR och allt vad det är. Ta bort det lite, tycker jag.
Och det är ju också en sak att göra tillsammans med andra. Det är en social grej ganska mycket också.
Konserter.
På sätt och vis. Den här gick ju då att skapa chattrum, eller vad man ska säga, Zoom-rum. Så att man, så här som du och jag nu sitter och pratar med varandra på håll, kunde man vara grupper om 6 personer, tror jag, som kunde uppleva konserten tillsammans. Kanske reagera på saker och så. Och det kanske låter lite bisarrt för dig och mig, men en yngre generation som umgås så mycket så ändå, kanske ännu mer nu med corona och så är det kanske inte lika apart. Men
har du hört något om ifall det var en kommersiell succé det här? Var det många som köpte biljetter? Vet vi något det om det? Många...
Vi har faktiskt inte den siffran nu, men det är intressant att kolla upp.
Jag känner instinktivt att jag är emot det här.
Varför då?
Nej, just för att det är en intellektuell upplevelse. Man ska inte sitta och chatta med människor när man har en musikalisk upplevelse eller är på konsert, utan då ska man ska känna det i hela kroppen.
Men det kan man väl göra även om det inte är digitalt?
Inte när man sitter och skriver roliga mess hela tiden. Det är ungefär som de här människorna som man går på konsert med, som ska tala om för en hela tiden vad man ska tycka och vad som är dåligt och vad som är fult, och viskar i örat på en under en konsert. Jag hatar dem. Skicka hem dem.
Visst är det bäst att gå på konsert själv egentligen?
Nej, men man behöver inte bli störd hela tiden.
Jag tycker det är mest om att gå själv. För att annars är det också ett ansvar att typ dela saker med den som man går med. Nej, det är skönare att bara få tänka på sig själv.
Ja. Men för två frågor som jag har som jag tycker är centrala. Det ena är, i normala fall så står de ju och klappar händerna, artisterna, och säger "Hello Stockholm!"
Mm.
Eller också så säger de "Kom igen nu då, klappa händerna!" Var det gjorde hon något sånt?
Ja.
Hello world, eller vad sa hon?
Det var faktiskt lite övertaggat i början, för då sa hon det typ hela tiden så här: "Hej alla där hemma, hallå alla där hemma" och så här: "Kom igen alla där hemma." Och det kändes lite så här konstigt. Men sen ska jag säga, och det är faktiskt en skillnad, för jag kunde tänka så här innan, men vad är skillnaden på en konsertfilm och det här då?
Ja.
Och det var att faktiskt den där interaktiviteten fanns där. Hon hade, visade sig sen efteråt, hon hade liksom publiken, inte alla i publiken, men några i publiken, på skärmar framför sig som hon såg från scen. Så att hon hade ju någon slags kontakt med sin publik utan att de hade visste om kanske att de hade direkt kontakt med henne. Vilket också gjorde det lättare för henne, tror jag, att ha den typen av interaktivitet med publiken som man har genom sociala medier. Mm. Som ju är en annan än när man står på scen, och som ju är en annan när man blir, när man gör en konsertfilm, som inte alls är direkt kontakt med vad heter det? Ja, de men som de tittar.
Ja, men det var i alla fall bra. Det var en bra upplevelse.
Ja, jag tycker att det var en bra. Jag tycker att det var mycket bra upplevelse. Det kanske inte är för alla artister då, men.
Du, vi ska prata om att det faktiskt kommer lite nya skivor också. Ja. Men innan jag kommer in på den grandiosa nya skivan med Bruce Springsteen, som man säger ändå höra. Finns det någonting som du har lackat till på den här veckan, som du har havererat på? Det här är ändå en haverikommission. Finns det något du är upprörd över just nu?
Du skulle ha varit här i lördags kväll.
Var det så? Var det så illa? Lördag kväll?
Det kanske skulle vara bättre om man livesände haverierna medan som verkligen hände.
Ja. Nu tittade du dig bakom ryggen för att se om någon lyssnade på dig till exempel.
Ja, men jag upptäckte att jag hade dörren.
Kan du berätta lite om din lördag kväll?
Det var så mycket bättre. Och redan förra...
Förlåt,
jag stängde dörren.
Nu stänger hon till dörren också så att inte någon liksom hermetiskt tillsluten studio. Höstlov. Ja.
Nej, men redan förra veckan så kanske jag avslöjade lite vad jag tyckte om vad som händer med musiken när den går till Så mycket bättre. Och jag brukar faktiskt inte följa det slaviskt, för jag tycker att det är så plågsamt. Men jag tänkte så här, nej men jag måste titta på Så mycket bättre såklart. Alltså det hör till min allmänbildning, och om jag ska prata med dig mer i fortsättningen så måste jag också ha sett det.
Ja, du är
så
ändå
titta
en
på
musik,
det faktiskt motvilligt.
Du är ändå en musikkrönikör av Guds nåde. Du måste ha koll på det människor pratar om.
Ja, det måste jag. Men det är inte desto mindre plågsamt är det att se. Och nu... det värsta är ju inte musiken, hur den blir eller liksom att... låtar förstörs eller att man tar låtar på ett sånt stundtals liksom... litet allvar, att man liksom kan slarva bort dem och göra det med så cyniskt på ett sånt cyniskt sätt liksom, försöka tillskansa sig pengar så att man försöker göra hits av sina kollegors låtar så att de ska...
Vad pratar du om nu? Vem pratar du om nu?
Jag pratar om artisterna som är med Så mycket bättre.
Ja, det vet jag väl, men är det något konkret? Men, eller är det alla?
Men poängen med det är att gamla låtar som inte stimmar längre ska börja stimma, och att artister som inte syns längre ska synas.
Ja, men
om man ska vara cynisk. Men det jobbiga är ju att se. Alltså det värsta som är, om man skulle kunna liksom ge mig, jag kan liksom inte ens prata om det nu. Jag får
Nej, men du måste prata om det. Vi har ändå
om man skulle kunna koncentrera ämnet. Typ som vitlök för vampyrer eller vad
det är. Alltså ditt ansikte håller nu på liksom och krymper ihop.
Men jag tycker det är så
himla pressas
pinsamt.
Ihop.
Det är så pinsamt.
Det är så smärtsamt, ser man. Ta bort händerna från ögonen nu. Det
här är... Att titta på artisternas reaktioner när låtarna spelas.
Ja. Det var några som jobbade rätt hårt för att se imponerad ut.
Ja, och alla kan ju inte det heller liksom hela tiden. Och ljuden som kommer är ju inte 100% alltid spontana och liksom hjärtliga. Nej, jag tycker det är så plågsamt. Jag tycker det är så jobbigt.
Men vad hände i ditt hem då på lördagen? Satt du själv och tittade eller satt massa familj där?
Nej, bara en familj. En kille som jag...
dejtar. Tyckte han...
Han tvingade jag faktiskt också.
Ja, tyckte han att det var skitbra?
Nej, han tyckte att det var värre än vad jag tycker. Men det gills inte. Han hade ingen poäng med att titta på det, förutom att jag sa att vi skulle göra det. Så han tycker att det är ännu jobbigare än vad jag tycker. Men,
vad tyckte du var sämst då?
Sämst med programmet?
Ja,
eller vilken låt som var sämst?
Vilken låt som var sämst? Vilken artist var sämst? Vilket var den sämsta stunden?
Silvana Imams tolkning av... Markus Krunegård, du störde hårt på mig. För hon hade bara tittat i hans låtlista på Spotify, hittat en titel som hon tyckte liksom linjerade med hennes attityd. Och sen gjort en låt på det, blivit inspirerad och gjort en låt på det temat.
Ja.
Hon ska vara med. Det var inte 100% respektfullt.
Nej, det var inte 100% bra heller.
Nej, det var det absolut inte.
Hon ska dessutom, både hon och han tror jag, ska vara med i hela serien i år. Det är ju förfärligt att tänka sig. De andra byts ut på löpande band.
Mm.
Men om det är så oambitiöst så, så är det inte kul. Men vet du vem som toppar Spotifys lista just nu då?
Jag skulle gissa med rätta i så fall att det är Lisa Nilsson med Anna Diaz 100.
Fel. Det är Benjamin Ingrossos Långsamt farväl. Lisa, ah, okay. Lisa Nilssons låt, vet du.
Ja.
Den toppar Spotify.
Ändå Lisa Nilsson. Lisa Nilsson kunde man ju se från sekund ett att hon kommer vara den stora stjärnan i år, eller
hur? The Queen.
Absolut.
Det håller jag fullkomligt med. Jag kan säga så här.
Hennes musik känns superrelevant. Jag bara blev jättesugen på att lyssna på Lisa Nilssons. Alltså hennes musik som hon gjorde på 80-talet. Hennes smörkock och musik.
Mm. Ja. Jag hade, till skillnad från dig då, så hade jag en fantastisk stund. Jag såg programmet ensam, apropå det du pratade om. Jag satt i min soffa och tittade på det och njöt på det hela taget av de som var pinsamma och de som var gulliga.
Din fru ville inte titta på det. Hon
är i Göteborg också, så att jag kunde inte titta på det med henne. Och inga barnbarn ville komma hem och titta på det med mig.
Så nej, att,
nej, och inga barn heller. Nej, men jag satt och tittade själv och jag tyckte att det var underbart på många sätt med Körberg och med Plura och med till när Anna Diaz sjöng Vår lilla stad, tyckte jag var ganska gulligt.
Mm-hmm.
Krunegård var inte så bra och Silvana Imam var inte så bra.
Men jag tyckte Krunegård var helt okej.
Nej, tyckte inte jag. Men sen kom det den stora stunden som avslutade programmet.
Ja.
Som är liksom en monumental högtidsstund musikaliskt på hela det här året för mig. Och känslomässigt. Ja. Lisa Nilsson sjunger alltså låten 100 av Anna Diaz. Mm. Anna Diaz. Och den hör man ju från början att det är en Lisa Nilsson-låt, eller hur? Den är ju skriven som om den är skriven för Lisa Nilsson.
Men verkligen.
Och hon hade ju sagt också att hon ville att Lisa Nilsson skulle sjunga. Och det är otroligt gripande när hon... Lisa Nilsson har alltså trott att Anna Diaz har ungefär samma livssituation som hon själv har.
Ja.
Med en skilsmässa och barn som splittras.
Mm.
Familj som splittras. Men när det går upp för henne att Anna Diaz inte har några barn, trots att hon är, vad är hon, 42 eller något sånt där.
Mm.
Så blir hon oerhört gripen av det och vågar knappt prata om det.
Nej.
Men hon gör det i alla fall. Och sen så sjunger hon den här låten. Hon byter ut Italien mot Värmland.
Ja, okej. Okay. Mm.
Redan i vers 1 och första raden nästan. Och sen byter hon ut, inte särskilt mycket, men det är så fantastiskt. Mot Brasilien. Mm. Och jag, alltså för tredje gången i mitt liv blir jag helt förkrossad när jag hör en låt. Tårarna bara forsar. Och det är verkligen på allvar. Jag framstår säkert som en hårdhudad drummel, men några gånger i mitt liv har låtar bara liksom fått allting att rämna på mig. Och det här var ett sånt. Det var så fantastiskt sjukt bra. Jag har spelat låten oupphörligt sedan dess, både med henne och Anna Diaz.
Mm.
Vilket mästerverk. Två gånger två. Det är två mästerverk.
Men jag håller faktiskt med dig. För att jag satt så här och skämdes och skrattade och dog i soffan liksom hela de här två långa timmarna som det pågick. Eller vad det är, det är ett väldigt långt program också. Och så. Men sen så, och då trodde jag att det var slut nästan. För det kände, jag tittade och det var inte så långt kvar. Och var så här, men nu orkar jag inte kolla mer. Det kanske var Silvana Imam som hade liksom gjort den här låten. Då kände jag så här, men nu räcker det. Och då precis så hände ju det här slutet. Ja. Som du säger, som faktiskt var någonting annat. Och var någonting på riktigt. Och jag blev också jätterörd.
Eller hur?
Ja, och det handlade om allting. Och också slår det mig när du säger det nu också så här... Den låten, Anna Diaz låt, är ju väldigt genialt skriven på det sättet att den blir med sina lager och lager och lager, liksom när man då förstår att det hon sjunger om är det hon inte, framtiden som hon inte har. Nej, men det blir så sorgligt att det nästan är, du vet, för sorgligt för en låt. Att man är så här, men där går gränsen, eller det blir för mycket, eller det är för starkt. Som man kan känna med vissa filmer, men det är också det som är det allra bästa.
Ja. Men om det kommer så starka stunder i det här programmet, så ursäktar ju det allt, tycker jag. Det här är kanske det bästa du kommer att höra, eller jag i alla fall kommer att höra på hela det här året. Jag kan ju påminna dig om vad en känd tänkare sa för en vecka sedan. Då sa hen så här: så mycket bättre är platsen dit musiken går för att dö.
Mm.
Där integriteten, den musikaliska integriteten går för att dö. Kan du säga att du fick rätt där, Anna?
Ja, det kan jag väl säga.
På det hela taget?
På det hela taget, absolut. Det kan väl säga att ja, men det står jag verkligen för. Jo, nej, men det kan jag.
Du fick
det kan
fel.
Jag. Men jag tycker fortfarande att Anna Dias låt är fantastisk. Och jag är glad att den lyftes. Och jag tycker inte att det är programmet eller programformatets förtjänst. Jag tycker att det är Lisa Nilsson och Anna Dias enskilda liksom, förtjänster och kanske...
Anna Björk.
Också två som ändå har integritet.
Anna, så mycket bättre är ju platsen dit musiken gick för att få ett nytt liv. Två nya liv. Det är som när du spelar Candy Crush. Du får två nya liv.
Men du tänker att, att det är värt det? Alltså att det andra liksom,
när det blir så här bra.
Som händer där, det är värt det som vaskas fram. Alltså guldkornen som vaskas fram är värt liksom gruset och skiten och stenarna.
Ja. Mm.
Leran.
Jag kan fortfarande leva på när Petra Marklund sjöng Teddybjörnen Fredriksson.
Ja.
Säsong 1. Eller Pluras skilsmässolåt säsong 1. Jag kan fortfarande leva lite på det.
Men jag
och
tycker
jag kan leva på det här.
Är inte en fin sak också låtskrivaren? Och det tror jag inte de kommer lyfta fram. Men jag tänker på det att låtskrivaren kommer fram i ett... lyfts fram. Anna Dias, jag tyckte inte att hennes artistiska framförande var lika bra som du tycker. Jag kände bara så här att jag tycker hon är jag tycker hon är jätteviktig och bra artist, men jag tycker kanske att hon framför allt är en fenomenal låtskrivare. Och det blev så tydligt i det här avsnittet, tyckte jag.
Men alltså,
och att man också, men att det är så otroligt mycket värt att vara det och att en låtskrivare är så upphöjd.
Hennes egen sånginsats var ju lite bizarr när hon lät som Petra Marklund när hon sjöng Plura.
Men det var ju inte så intressant.
Det var ju liksom som en pastisch på Lisa, eller på Petra Marklund istället för Anna
Dias. Och tänk att det var samma person som har skrivit den här oerhört liksom nära, smarta och känsliga låten. Det
men du, men du, to be continued, som vi säger om
ja.
Både oss själva och om Så mycket bättre.
Men var det sista gången Benjamin var med eller ska han vara med fler gånger?
Han ska i alla fall inte vara med hela. Jag tror att Anna Dias ska vara med hela.
Ja, det hoppas jag.
Men du, vi måste prata om att hela världen stod och skällde ytterligare, gissar jag, i lördags.
Mm.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
För då släpptes Bruce Springsteens
Bruce.
Nya album Letter to You. Hela liksom Sverige stannade upp. Och han var gäst hos Skavlan.
Ja.
Han satt i en talkshow hos en Skavlan. Bara det var ju surrealistiskt. Och nya albumet har kommit. Och jag, du vet, jag har ju pratat lite skit om de här nya inspelningarna av Bruce Springsteen. Eftersom jag tyckte att singlarna har låtit så totalt oambitiösa och meningslösa. Och bara en gång till, man upprepar bara gamla koncept. Men när jag började lyssna på albumet, så fort det kom ut satte jag på det på morgonen och jag började lyssna. Och jag, till min enorma förvåning, så tycker jag att det är jättebra. Det börjar med en ballad som har en melodi, vilket ingenting av Springsteen har haft på 100 år. Och jag sitter där och sen kommer det låtar som han är ju, du vet, med E Street Band igen. Det är låtar som låter som han har ansträngt sig för att skriva låtar. Och till och med de här singlarna som jag tyckte var fullständigt värdelösa låter skit hyfsade i albumkontexten. Så jag är helt förstummad. Bruce Springsteen har gjort ett album som är bra.
Det är några av de där, han har väl några gamla låtar med på den här skivan också.
Tre gamla som han hade när han
som
gjorde demo för att få kontrakt med CBS en gång i tiden.
Ja.
Är det de är väl helt okej också.
Ja, okay. Jag tänkte att det var de melodierna. Du sa att han inte har skrivit sådana melodier på 100 år. Du tänkte att han kanske inte har det. Det kanske var några av de gamla.
Ja, men jag tror inte han har inte känt att han kan skriva melodier. Det är ungefär som Ulf Lundell. Han kör sina gamla grejer. Och det är svårt att skriva. Bruce Springsteen är 71 år. Hur lätt är det att förnya sig när man är 71 år? Vem klarar av det i den där världen? Ingen.
Nej, men det spännande är ju att nu, precis nu, så behöver man inte förnya sig för att det låter som någonting förnyat eller unikt eller någonting. Eftersom ingen spelar den typen av rockmusik längre i princip. Så att det räcker ju att gå tillbaka. Att han bara gör sin grej låter ju plötsligt unikt eller nyskapande.
Ja, det är liksom, absolut.
Det finns ju,
jag vet inte om jag typ förstår vad du menar riktigt, men jag tycker det.
Men jag menar att den musiken som finns idag är så oerhört långt ifrån den rocken som Bruce Springsteen gör. Den har varit liksom så här ute och utskälld under några år. Det finns hiphop och det finns liksom hiphop pop och det finns popmusik och det är väldigt producerat och det är 40 låtskrivare och det är en artist i centrum och det är ingen liveband.
Nej.
Så när någonting helt plötsligt är 100 gubbar som har gått in i en studio och spelar på sina instrument som de älskar och som de gör skitbra tillsammans och spelar rock. Oj, vad är det här? Då är det plötsligt någonting annat. Jag kände liksom, jag som har varit så under många år så här irriterad på när jag hör den liksom gubbrocken som den heter, att om nu kommer det ytterligare någonting av det här och blir lite provocerad av att det är gubbar som får stå och göra det och så vidare. Nu kände jag mycket mer typ så, nej, vad roligt att de gör det. Vad fint att det här får finnas. Och jag tycker också att det är riktigt mysigt att lyssna på. Men vet du, jag har hört en konspirationsteori som jag tycker är kul.
om Springsteen?
Ja.
Berätta.
Jag har hört mig för bland mina Springsteen-källor. Och de berättar för mig, det här kommer jag underifrån då, att du vet, Håkan Hellström har ju, han har ju liksom gått och härmat Springsteen under alla år, bland annat honom.
Ja.
Och gått i hans fotspår och liksom kopierat honom hela tiden.
Okej.
Nu är det tvärtom. Nu är det Bruce som härmar Håkan och kopierar Håkan. Allting började med att Håkan Hellström släppte sitt album Illusioner. Med stråkar. En symfoniorkester.
Ett ljuvligt album.
Ja, det tyckte Bruce också. Ett litet tag efter släppte han en version av sitt album Western Stars som är live-inspelat med vadå?
Ta-da-da-da-da-da.
Stråkar. Stråkorkester. Och ganska så här poetiska anslag och texter. Sen gör Håkan Hellström Rampljus ett album om att spela rock.
Just det.
Några månader senare kommer Bruce skiva Letter to You. Ett album om att spela rock.
Wow.
What?
Det haltar lite här kan jag tycka. Men
jag älskar den här teorin.
Anna, vad säger du om att outa de här så kallade vännerna till dig som har de här teorierna?
Nej, är
det du?
Nej, det är inte jag, det säkra
källor. Är det verkliga människor som har kommit med
jag har inte, faktiskt inte, jag har inte gjort de här smarta analyserna själv. Jag önskar att jag hade gjort det, men det har jag inte. Jag tycker det är skitroligt.
Jag tycker att hela grejen låter väldigt, väldigt frapperande, eller vad man ska säga. Men
kan det ha hänt när Håkan Hellström spelade i New York?
Ja, såklart. På den där tv-konserten där.
Mm. På konserten när han var där. Då kanske Bruce var där och bara, det här
självklart
är någonting. Jag kommer hålla ögonen på den här killen och göra det han gör.
Jag tycker ändå att hela konceptet föll lite, för att illusioner innehöll ju fantastiska melodier, men det gjorde ju inte Bruce symfoniskiva riktigt, får man nästan säga. Så att det körde ihop sig lite där.
Men han kunde ju inte göra melodier, sa du, så det var ju, om han hade kunnat så hade han ju gjort det.
Han borde kanske ha satt stopp där. Men jag tycker, jag köper det rätt upp och ner. Det är klart att det där stämmer. Ja. Lillhåkan har ändå gjort en bra skiva, det kan vi konstatera. Såg du honom på Skavlan?
Lillhåkan?
Ja.
Ja, det gjorde jag.
Det var väl ändå en ganska smärtsam intervju. Ja, särskilt i början. Det verkar som att han tycker att Skavlan är en idiot.
Ja, men jag tror att alla människor som har suttit och blivit intervjuade av Skavlan på senare tid tycker det. För det är ju nummer två varför man sitter och svettas i tv-soffan liksom på helgerna när man tvingas titta på Skavlan. För han kan inte ställa frågor och han sitter ju själv och svettas och stammar.
Det håller jag inte med om. Men första halvan av intervjun var ju väldigt stapplande, kan man säga. Sen blir det väl okej.
Det är farligt för Skavlan, det är ett bra beslut, men det är farligt för hans egen karriär att han ska ta pappaledigt och låta Carina Bergfeldt få steppa in, för han kommer liksom inte bli insläppt där igen efter det, tror inte jag.
Nåja, jag tycker de förstår sig på, han har sagt att Skavlan har varit slut sedan säsong 2, så att vi får väl se.
Ja, men det kanske inte för att han är så himla duktig intervjuare som han får vara kvar. Hur som helst så skrev ju Marcus Larsson ganska kul om sin Springsteen-intervju som han gjorde.
Exakt, jag tänkte komma till det också.
Ja.
Och fråga om du hade läst den. Det är ju en epokgörande krönika av Marcus Larsson som jag brukar hacka på. Det var ju bland det roligaste man har läst.
Otroligt bra, och bara dra ner brallorna på hela skiten.
Ja, en Zoom-intervju, junket med Bruce Springsteen och ett antal europeiska journalister.
Ja.
Där de inte får ställa några frågor. Däremot får de lämna in frågor i förväg. Och inte särskilt många av de frågorna tas upp. Ingen av Marcus Larssons frågor till exempel.
Nej. Och det var frågor av sorten, vad gör dig glad?
Ja.
Varpå han svarade glass eller någonting
sånt här. Vaniljglass svarar han. Och det är det mest minnesvärda som sades på hela presskonferensen, tyckte Marcus Larsson. Underbar krönika.
Det var väldigt bra att han skrev det, för det är också en utveckling av musikjournalistiken och musikbranschen som är ett faktum, och det är fint att någon talar om det.
Idiotier.
Jätterolig text också av Marcus. Den kan vi verkligen rekommendera faktiskt.
Ja.
Men nu tror jag vi måste gå på höstlov, eller?
Ja. Är det dags för oss att ta en paus nu?
Jag tror det, men
då gör vi det.
Jag skulle kunna sitta här och prata hela höstlovet. Ja.
Nej, men jag tycker att
musik och TV.
Jag tycker att vi tar en paus nu och sen kommer vi tillbaks om en vecka. Då är höstlovet slut, i alla fall för alla som lyssnar.
Precis.
Bra.
Ha det så bra så länge.
Vi säger så, hej med dig.
Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.